Jag heter Göran Holmberg, jag kommer från Sverige som ni förstår. Och jag bor i en stad, ett samhälle som heter Anderstorp som ligger 8 mil söder om Jönköping, om ni vet var Jönköping ligger. Det är en lång, lång sjö i södra Sverige som heter Vättern, där nere ligger det. Men Anderstorp är ganska känt för två saker. Dels har vi något som heter Scandinavian Raceway där. En racerbana som många finnar har varit och kört på. Mycket duktiga finnar. I både Formel 1 och Formel 3 och motorcyklar och mycket annat. Det kanske inte ni känner till. Jo, det bör ni känna, va? Ja, jag menar det. Det är bra. Och sen är det andra som det är känt för det området där nere. Det är att det är väldigt, väldigt mycket industrier. Mycket små industrier. Så i våran stad eller samhälle som bor 5000 människor har vi över 100 producerande fabriker. Och i hela regionen där runt omkring, ungefär 40 kilometer omkring här, så är det ungefär 35 000 människor kanske som bor, 35-40 000. Och det är över 2000 producerande fabriker där. Så det här är alltså småindustrins mecka i Sverige kan man säga. Nu upplever vi svårigheter också som många andra. Många som friställs, men ändå så händer väldigt mycket där. Och det här har en bakgrund som jag inte ska gå in på här nu. Men det har varit väckelse. Och när det är väckelse så händer det mycket. Och där är, det här är ett resultat utav det. Det här arbetet som jobbar borta i Ryssland, det har vi också då. Jobbar vi med att hjälpa företagare borta i Ryssland. Inte ge dem pengar, för de tjänar pengar själva. Men att vara mentorer för dem. Så vi har ett projekt som kallas Business Coaching. Eller Business Incubator kallas det för tidigare. Incubator betyder kuvös. Men incubator i ryska, när man säger det, det är kycklingfarm. Och det var kanske inte riktigt det var meningen. Så därför har vi kallat det för Business Coaching. Vi har 25 stycken före detta rövar och banditer som har fått möta Jesus och blivit förvandlare. De har sålt knark och prostitution och alkohol och maffia och allt djävulskap du kan tänka dig. Suttit i fängelse allihop. Så kommer Jesus och förvandlar dem. Och de här företagarna, de är alltså förebilder för många andra idag. Och de här jobbar vi tillsammans med bland annat. Det är en del av det här som vi håller på med. Just nu idag så är det 9 stycken från Ekaterineburg borta i Uralbergen som är i Sverige. Åkt runt en hel vecka och besökt olika företag för att lära hur man kan sköta ett företag på ett kristet sätt. Det är ju inte bara maffia alltihopa, utan man kan göra det på ett riktigt sätt också. Och det här är ett projekt som vi håller på med i 3 år. De måste gå in i det i 3 år och sen efter 3 år gör vi en utvärdering och så börjar vi gå vidare. Så det är det som jag jobbar med. Bland annat, sen är det en del andra saker. Vi håller på med något som heter Apostlagärningarna 29. Vi ska jobba med Apostlagärningarna nu. Det är bara 28 kapitel. Men vi är det 29 kapitlet. Och det här är en lärjungaskola som Missionskyrkan har hållit på att jobba med nu i 10 år. Och vi har haft 19 olika skolor runt omkring i världen. I 3 månader. Och för tillfället så är det en skola i Mexiko. Där är ungefär 40 stycken ungdomar som är och lär sig lärjungaskap. För att sen bli missionärer och evangelister. Och till hösten 2013 ska vi börja igen i Ekaterineburg i Ryssland. Och då ska vi ha ungdomar från Uzbekistan, Kazakstan, Ryssland. Kanske från Finland. Är det någon som vill? Det är öppet. Vi ska ha ett antal ifrån Skandinavien har vi sagt. Tycker du det ska vara kul? Ja. Talar du ryska?
Nej.
Talar du engelska?
Ja.
Ja, men då är du välkommen. Vad man kan engelska går det bra. Nej, men det här är en utmaning. Och det här handlar alltså om att utveckla missionärer i situationer som är svåra. Uzbekistan, där är du huvudet kortare om du predikar på ett vanligt sätt som vi gör här. Men man kan predika på annat sätt. Och det här är en enorm utmaning som vi håller på med. Men nu ska jag inte tala om det. Vi ska tala om något annat här nu. Jag är gift med Margareta. Och hon och jag, vi har 4 barn tillsammans. En svart och en vit och en rödhårig. Alltså inte samma färg på alla. Utan de har var och en av sin färg. Och sedan så har vi en liten pojke också. Det är 3 flickor och en pojke. Och de är utflugna allihop, så nu lever vi själva hemma. Det här som vi ska göra nu här. Vi ska ändra om den här lite grann så det blir lite snyggare också. Vi tänkte vi skulle gå igenom lite grann apostlagärningarna. Igår så talade vi om Ruts bok. Och vi talade om Matteus evangeliet. Tanken med den här dagen här nu, eller den här helgen, nu ska vi se om det fungerar här för oss. Vi hoppar över här nu. Det här är ungefär vad vi har gjort tidigare, eller vad jag har varit med om här tidigare när jag var till Sibbo. 2010 så talade vi bland annat om Predikarens bok. En annorlunda bok i allra högsta grad. Och förra året så talade vi om tema frälsning. När jag var här, och då talade jag om Andra Mosebok. Om frälsningen ifrån Egypten. Och sedan talade vi om faktiskt om Uppenbarelseboken. Om slutfrälsningen. Den här gången, den här helgen har vi talat om temat Det som ingenting var, utvalde Gud. Och här uppe står det på grekiska Första Korintherbrevet 1:27. Och där står det, det som ingenting var, utvalde Gud, för att han skulle göra det till intet som någonting var. Och därför började vi med Ruts bok igår. Hon var alltså en ung flicka som inte kunde någonting egentligen. Jo, kunde hon säkert. Men hon kom ifrån Moabs land, ett fiendeland till Israel. Hon var kvinna, hon hade ingen utbildning, hon hade ingen ekonomisk bakgrund. Hon kunde egentligen ingenting när det gäller vårat CV så att säga, va. Men hon hade en sak, och det var att hon hade ett hjärta. Och hon säger så här, ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Och det är välsignade Gud. Och det innebar att Rut kommer sedan, som vi talade om igår, att bli stammoder för Jesus. Det som ingenting var, utvalde Gud. Vi talade om Matteus igår. Och Matteus, han var en loser egentligen. Han var tullindrivare. Han var en fruktansvärt ful tullindrivare skulle jag vilja säga. Men det Jesus gör, när han ser honom sitta där, så säger han, följ mig. Och det han gör på 3 år, förvandlar han hans liv. Och denna Levi kommer sedan att få heta Matteus. Och han kommer att vara den som är Guds gåva. Istället för att stjäla så förvandlas han till att bli en givare. Och vi talade lite grann om detta igår. Idag nu skulle vi tala om apostlagärningarna. Och när det gäller apostlagärningarna så är det här är alltså ett kvalificerat vansinne alltihop egentligen. För det ska inte fungera. Det är bara sådana som är förlorare här. Men Gud förvandlar det. Och sen nu efter maten här så ska jag tala om en väldigt praktisk sak. Och det är Paulus brev till Filemon. Det är bara 25 versar. Men den boken förvandlar ett helt imperium som du ser där borta. Det romerska imperiet på sätt och vis. Då vet ni ungefär vad det är vi ska tala om. Apostlagärningar börjar vi med här nu. Nils Ferlin i Sverige, författare, han sa så här. Det var bara tokar och dårar som lyssnade på dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän. Men då var ditt rike störst. Det var bara enkla själar och själar på undantag. Sen byggdes det katedraler och kyrkor av alla de slag. Och påvar det kom och präster som tvistar om vart ord du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord. Men tokar var det och dårar som lyssnade på dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt. Och då var ditt rike störst. Det som ingenting var, utvalde Gud. När vi talar om den här saken så kan man säga att det finns en orsak och verkan. När det gäller apostlagärningarna. Det har en bakgrund. Och bakgrunden, det är egentligen Lukas. Det är historien om glädjebudskapets början. Hur Lukas får förmedla någonting. Och effekten av det som, det är ju Jesus som säger det, men Lukas är den som skriver ner här alltså. Va? Och effekten av detta, det är apostlagärningarna. Det är historien om hur lärjungarna förde budskapet vidare från Jerusalem till Rom. Och tredje delen som jag har skrivit här, det är alltså om de praktiska konsekvenserna. Och det är därför då vi har väl tala om Filemon i eftermiddag. Och det här är också ett kvalificerat vansinne i allra högsta grad. Det handlar egentligen om att dö ifrån sig själv. Men när man gör det så får det otroliga konsekvenser. Så var med efter detta också. Apostlagärningarna, den kallas också för andegärningarna i allra högsta grad. Temat för den här boken, det finns alltid tema i alla böcker. Och man brukar ibland säga att det finns något som heter kerygma också, det vill säga kärna, frö i teologins värld. Det är ett grekiskt ord. Och temat för den här boken, det är egentligen den första kristna historien. För det här är alltså en historiebok, det känner ni till som är pingstvänner här, det bör ni känna till. Platsen för den här boken när man skrev ner, det var Rom. Man berättar om vad som har varit. Och det här är egentligen under tiden som den här boken skrivs. Det är under Paulus första fångenskap i Rom. Han satt ju fången två gånger, vet vi va. Första tiden, det är mellan 61 och 63. Och sen så, eller 62 var det nog förmodligen. Och sen så blir han fri några år. Och så åkte han till Spanien för att predika evangelium där. Och det kan vi läsa i Romarbrevet. Det står talas om det. Orsaken till Romarbrevet, det är ju det att Paulus ska åka till Spanien. Och han skriver till Rom och frågar: kan ni hjälpa mig? Supporta mig? Du ska ju åka till Tanzania i månad. Så det är ju supporting det handlar om, eller hur va? Och det är ungefär samma sak. Och det är därför han skriver hela sin teologi. Detta är vad jag tror på. Och detta är vad den kristna tron är. Därför kommer Romarbrevet till. Sen kommer han tillbaka. Och så åker han fast i samband med Neros utrensningar. Och år 67 så har Paulus förmånen att bli avrättad genom halshuggning. Det var alltså en förmån för en romersk medborgare att bli halshuggen om man nu skulle avrättas. Annars blir de korsfästa och plågade. Men halshuggning, det går så är det färdigt va? Han dör 67. Författare till det här, det är alltså Lukas. Och Lukas, han är läkare. Men han är också tolk och skrivare åt Paulus. Alltså Lukas har inte själv varit med Jesus. Men han hör vad Paulus säger. Och när Lukas nu då skriver sitt evangelium så har han läkarens analytiska förmåga att kunna analysera vad är det som händer och sker. Och därför är Lukas ganska annorlunda bitvis mot vad de andra är. De är olika allihopa, de här evangelisterna i och för sig. Men Lukas, det finns två områden i Lukas, det lilla inskottet och det stora inskottet. Och i det här stora inskottet, där har Lukas alla de här berättelserna som vi har i söndagsskolan. Den barmhärtige samariten och den förlorade penningen och allt det här va. Det är bara Lukas som har med det. Och Lukas, han analyserar och ser på ett alldeles speciellt sätt. Nu är det så här. Det händer här nu borta i Efesus. Här ligger Efesus. Det här är alltså Turkiet. Och i Efesus förmodligen finns det då en ståthållare som heter Teofilus. Och den här Teofilus, han är alltså romersk ståthållare eller guvernör. Han är alltså en romersk administratör i allra högsta grad. Påverkad av det romerska sättet att tänka. Hela den här... jag säger det romerska sättet att leva. Och det som händer här nu är att i Efesus så blir det väckelse. Och apostlarna talar ju om det här. Och vi vet att Paulus, han var där i 3 år. Och på 3 år så kom hela mindre Asien, alltså Turkiet, att bli kristnat. På 3 år. Utan vare sig dator eller Twitter eller allt vad det nu heter. Va? SMS och allt det här. Ingenting hade man. Men det man hade, Det var människor som spred budskapet. Och de såg kraften. Och det här blir ju ett problem. Därför att Teofilos, vad är det? Jo, han kan ju den romerska teologin så att säga. Va? Man ska tillbe kejsaren eller ge visa väldigt respekt för kejsaren. Kejsardyrkan den utvecklades under kejsar Nero väldigt, väldigt mycket. Och sedan under längre framöver så blev det hela landet, hela det romerska imperiet skulle tillbe kejsaren. Och det här blir ju ett problem. För han såg ju att de här människorna hade ju något annat att komma med. Han ser väckelsen. Han ser människor bli befriade. Han ser att det sker någonting. Och han ser kraften i denna Gud. Jag menar, Zeus och Diana, Mercurius och alla de här Apollos. De var ju bara gudar som skulle ha. Men denna guden som de här kristna presenterar. Det är ju en gud som stiger ner och gör något. Och lyfter upp människor. Till och med människor vill jag dö för detta. Vad är detta för någonting? Alltså, det här är ett problem för honom. Och det som händer är att Paulus, han var ju inte helt blåst här uppe, va? Och han och Lukas, vad gör de? De får reda på den här Teofilos. Och därför så börjar Lukas att skriva till Teofilos om denne guden. Om Jesus. Om den kristna tron. Som egentligen var utifrån judendomen. Man trodde att det var en väckelse i judendomen helt enkelt. Och det var det ju från början. Men det utvecklades till något annat också här. Och Teofilos, han lyssnar på det här. Det är Lukas evangeliet. Och sen kommer då apostlagärningarna. Och där står det, i min förra skrift, min ädle Teofilos, har jag noga tagit reda på vad allt vad Jesus sa och gjorde och så vidare. Så att förmodligen är det så här att Teofilos, hans namn, när man skriver om honom, så ibland man menar en del teologer att han skriver under pseudonym. Han har ett annat namn. Därför att Teofilos, det betyder, det har med Gud att göra. Teos, det står för Gud. Guds son på något sätt. Eller Guds barn har det att göra med. Och det som händer och sker här är alltså att den här Teofilos, han befinner sig, han går på slak lina på något sätt. Alltså han är tjänare åt Rom och ändå så håller han på att jobba med något som är raka motsatsen till Rom. Man menar på att Teofilos var den som förmodligen finansierade den första kristna teologin på något sätt, va? Där Lukas sedan då får, det han skriver kommer sedan att bli undervisning för Teofilos dopskola. Så att det har att göra med ett mycket, mycket större perspektiv det här, va? Teofilos kanske var en hemlig kristen på något sätt. Något är det som händer och sker. Det här är lite grann bakgrunden. Den här tavlan som ni har här framför här vid, va? Eller oljemålningen, det är ett sätt för mig att försöka förklara Bibelns böcker i det historiska perspektivet. Alltså den här röda linjen, det är en tidsaxel, och här har vi första Mosebok och här har vi uppenbarelseboken. Och så är det insatt i alltihopa det här. För gamla och nya testamentet, det hör ihop. En del människor tänker sig att vi behöver inte ha gamla testamentet. Det är bara massa elände där borta. Och nya testamentet är försoningen med Jesus. Men då har man inte läst det riktigt. För det här är två delar som hör ihop. Den ena bygger faktiskt på det andra. Och det är tilltagande uppenbarelse av Gud här alltså. Som kommer. Här har vi, om du ser här så ser vi, det finns en kombination av det här, va? Av kunskap och handling. I gamla testamentet så har du Moseböckerna här borta. Det handlar om kunskap om Gud och hur Gud vill bygga ett nytt samhällssystem. Kapitel 2 till och med 5 är ett nytt samhällssystem som Gud bygger. Och då är det så här att här talar han om hur det ska ske. I boken Josua så gör man det. Då händer det, va? Och i Nya testamentet är det precis samma sak. Evangelierna, där talar Jesus om Guds rike. Det skulle fullbordas och var sagt genom skrifterna, talade vi om igår i Matteus evangeliet. Här är en massa kunskap. Apostlagärningarna, let's do it. Gör det nu då. Och då händer det någonting. Så där har du parallellen alltså. De går in i varandra i allra högsta grad. Det här är lite grann dispositionen utav apostlärningarna. Det börjar med avskeden, himmelsfärden. Ni vet när lärjungarna står och ser Jesus far upp till himmelen och änglarna säger, ni galileiska män, varför ser ni upp mot den Jesus? Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom far upp. Och då står det att de gick tillbaka glada till Jerusalem. Förvirrade också förmodligen. Och det var därför de levde i det. Han kommer tillbaka snart. Nu har det tagit några år. Men han kommer. Och så säker. Det talas mycket om Jesus, detta med himmelsfärd. Jag behöver inte gå in på det nu. Men det är att Jesus, när han får upp till himmelen här, va, som han blir, så är han faktiskt förstlingen av det. Det har varit några som har farit upp till himlen tidigare. En del har uppstått ifrån de döda, det har de gjort. Men de har dött igen. Det finns tre stycken som Gud har tagit hem på direkten. Och det är Enoch, det är Mose och det är Elia. Och alla har de en betydelse, de är förebilder på någonting. Men de var inte förstlingen. Därför att Jesus, vet vad han blev? När han uppstod ifrån de döda så fick han en förhärligad kropp. Har ni sett det? Ni har läst det? Han gick igenom fast materia, han åt vanlig mat och sen så var han borta. Han fick en förhärligad kropp. Och den förhärligade kroppen, det är den du och jag ska få när Jesus kommer tillbaka. Paulus säger i Filipperbrevet, vårt hemland är himlen. Därifrån väntar vi och Herren Jesus som ska komma och förvandla vår förnedringskropp att den blir lik hans härlighetskropp. Genom den kraft han kan underlägga sig allt, står det. Alltså du och jag, vi ska få samma kropp som Jesus hade när han var uppstånden ifrån de döda. Och därför var han den första. Och sen ska han komma och hämta dig och mig. Och då, så ska det hända. Wow, vilken dag det blir alltså. Sista ordet i uppenbarelseboken är Maranata. Kom Herre Jesus, kom snart. Det här är vårt hopp alltså. Kerygmat för den här boken, det är att ni ska bli mina vittnen. Gå ut i hela världen och predika evangelium. Den helige ande ska komma över er. Här har du den första kristna församlingen. Massa dörrar har ni där vid. Anledningen att ha den bilden där, det är det att de ska ut i olika delar av världen. Det är olika bakgrunder och allting och sådär som de ska komma in i. Men Gud är densamme. Den första kristna församlingen har vi i åtta första kapitlen. Här har vi också den här egendomsgemenskapen. Det här är ju mycket konstigt egentligen. Hur kan man vara sådan? Jo, men det var inte så konstigt. Därför att man levde ju i det här att Jesus ska komma tillbaka nu mycket snart. Och det finns ju ingen anledning att samla på sig. Vi måste ju ha mer med till himlen, eller hur? Vi ska vara mer med i himlen. Så många som möjligt, va? Och då finns inte utrymme för vårt eget privata, så att säga, att samla på. Utan vi hjälper varandra. Det här är en otrolig tanke egentligen. Tyvärr så vet vi att det är människor vi har att göra med. Det var inte så enkelt. Och här har vi historier, vad som händer också runt omkring det här. Sen från kapitel 8 till 11 så har vi förföljelserna. Det sprider sig, men det bästa sättet att sprida budskap, det var egentligen som gjorde här, för de blev skingrade. Och då, därmed så spreds budskapet vidare. Kapitel 11, eller kapitel 9, så blev Paulus kallad. Och det här är ett mycket, mycket viktigt händelse egentligen. Hela Paulus liv, han kommer ju att bli en förebild för mycket annat alltså. Gud började, men han slutade inte, utan han fortsatte. Och det är en utveckling vi lever i här, va. Och Gud, han har inte slutat att skapa. Han fortsätter att skapa. I Tanzania, i Sverige, i Ryssland, i Finland. Därför att Gud säger så här, mitt namn är jag är. Inte bara var eller ska. Jag är. Och vet vad det står för i hebreiskan? Det står för en stark aktivitetskaraktär. Hans aktiva närvaro. Kapitel 11 till och med 15, där har du missionen i Asien. Och där har vi det här Turkiet och hela vägen. Där är Paulus missionsresa bland annat. Där Paulus är förgrundsgestalt. Och sedan från 15 till och med 19 så har du i det Egeiska havet. Grekland runt omkring och så neråt. Och den sista resan, det är till Rom som vi har. Sen vet vi att han åkte till Spanien också. När man läser apostlagärningarna så brukar man säga ungefär 20% i den här boken, det är tal av apostlarna eller lärjungarna. 80% är berättelse, och det är om den helige ande. Den helige andes gärningar, vad den helige ande gör, va? Och resebeskrivningar. Och när man säger det här talen, så är de oerhört kristocentriska. Alltså det är Jesus som är centrum för alltihop, alltså. I Apostlagärningarna 17, ni vet att när Paulus, han är på Areopagen i Aten. Och där har ni den här berättelsen om det här. Det var ju så mycket gudar där, så att det berättas bland annat. Det finns en filosof som sa att i Aten var det lättare att hitta gudar än hitta människor. Alltså de var jättereligiösa, som man är i Sverige och Finland idag, va? Med all nyandlighet. Du kunde välja vilket smörgåsbord du ville egentligen. Och så ser han det här lilla altaret. Jag måste få berätta en berättelse om det. Får jag göra det? Det står inte i utkastet, men det gör inget, va? Och det berättas när Paulus får se det här altaret. Det är ju inte ett stort bord, alltså. Det var något så här ungefär, va? Och så stod det här: till en okänd gud. Och när Paulus kommer och ser det här, så tänker jag så: wow, vad är detta för någonting? Ser ju alla de andra gudarna finns där runt omkring. Och då frågar han en man, en domare i Aten som heter Dionysus. Så frågar han Dionysus: men vad är det här? Och då säger Dionysus följande: det här byggde vi ungefär så här på grund av något mycket märkligt som hände här för en 20-25 år sedan. Jaså, vad då? Jo, det som hände var att det blev mörkt mitt på dagen. Ett par timmar. Och det stämmer inte överens. Vi frågar våra astronomer: vad är detta för någonting? Och ingen kunde förstå det, för man hade inte beräknat det här. Alltså det var något fenomen. Vilket innebär att vi skrev till de lärda nere i Alexandria i Egypten. Där nere hade ju alla universiteten då, va? Och man frågade: vad är detta? Och då får man svar efter ett tag att vi hade samma effekt här. Och vi vet inte riktigt vad det här var. Det var något vi inte hade räknat med. Men så stod det lite PS under, ungefär så här, va? Kanske var det så här att människorna gjorde något fruktansvärt på jorden så att gudarna sörjde. Och när Paulus hör det, så är det som den helige ande bara brinner ner som en svetslåga igen. Vad var det som hände då? Jo, då står det så här: mitt på dagen, i sjätte timmen till nionde timmen, kom ett mörker över hela jorden. Och det var när Jesus uppgav upp andan och sa: det är fullbordat! Och därför säger Paulus så här, när han hör detta, så säger han så här: det är i honom som vi lever, rör oss och är till, i denne Kristus. Och det står faktiskt att några greker tog emot honom, också några förnämna kvinnor. Men många andra gick undan och tänkte: nu får vi diskutera detta. Men det är honom alltså. Den helige ande har sagt och gjort. Över 70 gånger kommer det igen här i den här boken. Förebilden till det här, det är kungabröllopet egentligen i Matteus. Då har vi den engelska kungafamiljen där uppe. Det var den bästa bilden jag hittade just nu då. Kanske skulle haft den svenska kungafamiljen, men nej, vi låter dem vara. Ja, vi gör det. Kanske vore det bra att ha med dem. Det här handlar ju om det här bröllopet. Och ni vet att det var så många som: nej, vi kan inte. Va? Och då står det i Matteus att kungen, han blir arg. Han säger: gå ut på gator och gränder, bjud in fattiga människor, för huset är färdigt. Festen är klar. Vi ska ha fest här. Och det här är lite granna det som är strategin här. Det är inte, judarna vill inte. Men hedningarna tog emot. Och därför kommer evangeliet att gå ut. Och strategin för Paulus är att han alltid går till synagogan först. Han går till Guds hus först. Han går till de som är bärare av välsignelsen. Och sedan när inte de tar emot, då går han vidare till hedningarna. Jag till och med, jag skriver upp där i Lukas, ni kan läsa det själva. Där Jesus, han säger, när ni kommer in i ett hus eller i en by, önskar de frid. Och är det så att de tar emot det, ska friden stanna där. Vill de inte, då ska ni gå därifrån. Och ni ska borsta dammet av era fötter. En oerhört stark bild alltså. Ni är inte värda detta. Intentionen och attityden i den här boken, det är budskapet ska fram. Det ska till Rom. Och anledningen till detta är just Rom. Det är alltså centrum i hela imperiet. Och det är därifrån allting går ut. Och det är därför som Paulus säger till Timoteus, Guds ord bär icke bojor. Ni får sitta med bojor, det kommer ni få göra. Men Guds ord bär inte bojor. För det är mycket starkare. Och låt dem fängsla er. Låt dem döda er då. Men Guds rike går fram. Och det märkliga är att ju mer blod som flöt, ju starkare väckelse blev det. Och dess motsats är väldigt tydlig. I Sverige vet jag åtminstone, det är väldigt många som är mätta. Och du vet, en mätt hund, den jagar dåligt, eller hur? Då blir man som sådana här tandlösa katter som ligger och spinner framför brasan istället, va? Och klorna, de har blivit avklippta. De är inte farliga. Men du vet det här andra, när det kostar någonting. Jag har sett mina vänner borta i Ryssland. De som har suttit i fängelse, de som har fått lida. Där borta i Gulagarkipelagen, det där borta vi är och jobbar. Miljoner människor har dött där. Det är något annat det, va? Guds ord bär inte bojor. De här bibelorden här, de ska ni egentligen ta. Egentligen skulle jag läsa dem nu, men läs dem själva ska ni få se. Det slutar i 1 Korinthierbrevet 15 att vi ska inte ge upp, säger han, va? Och i kapitel 16, han är jättetuff Paulus. Han säger, här står dörrarna på vid gavel. Och motståndarna många. Jag tycker han är tuff alltså. Och i andra Korinthierbrevet säger så här, vi var slagna, men vi reser oss upp. Vi var förföljda, men vi ger inte upp. Ja, alltså han är uppkäftig på något sätt. Men alltså, vet ni var? Han har blivit märkt av Guds andes kraft. Och då är det inte bara så här, och se hur man känner för det idag här. Ja, underbart. Idag är det bra. Ja, det är bra. Han predikar bra idag. Inte för länge, så jag begrep ungefär vad det var, va? Nej! Förstår ni? Det handlar om att vinna människa för Gud här alltså. Och Guds liv fungerar. Vilken tid ska vi äta mat? Hon är 11:55. Halv ett. Okej. Okay. Orkar ni? Okej. Okay. Vi fortsätter en stund till. När det gäller dispositionen här, så kapitel 1 till och med 12, det är judemissionen kan man säga. Och Petrus, han är förgrundsgestalten. Och det står i kapitel 6, vers 7 att Guds rike hade framgång. Det här är ju alltså efter pingstdagen då, va? Det håller på att hända väldigt många olika saker. Och så kommer förföljelsen. Och det handlar väldigt mycket om Judén och Samarien. Men efter den här förföljelsen, och här har ju då Stefanus, den första martyren, har haft sitt så att säga, va? Men då står det, efter ett tag så står det att församlingen fick frid. Alltså det innebar att på något sätt så, det är inte att det neutraliserades, men alltså det hände så väldigt, väldigt mycket runt omkring. Motståndet fanns där fortfarande. Men på något sätt så fick Guds församling en tid av nåd att att bara få komma tillbaka, va? Och få kraft för nästa steg. Rekonsolering. Och därefter så övergår det till hedna missionen kan man säga. Och här, det börjar i kapitel 10 med när Petrus kommer till Cornelius. Och det här kommer sedan att vara grunden. Den här predikan som Petrus har i Cornelius, den är alltså grunden för Markus evangeliet sedan. Som Markus kommer att skriva när han är i Rom ungefär år 45. Det är grunden för det här. Och det här är ju också en ganska märklig sak. Cornelius, han var också en romersk, han var ju officer var han. Och hade mycket män under sig. Och jag menar, man kan ju tycka att det här var ju fel. Han var en som skulle suga ut landet egentligen. Men det märkliga är att den här mannen, ungefär som Theophilus, han såg ju något annat också. Han var mitt i alltihop att han var officer, så hade han ett mjukt hjärta. Och man kan tycka det är en väldig paradox det här. Det står att han offrade, han bad regelbundet. Vet du vad han var? Han var en modern sökare på något sätt skulle jag vilja säga. Han undrade, Gud, det måste finnas något mer. Läs det, alltså det är fantastiskt. Det här när Petrus, han hade varit i Joppe tidigare och det hade hänt en massa saker. En kvinna hade uppstått ifrån de döda och nu så, Cornelius, han har ju talat om det här. Och det är klart att han måste komma till mig. Och så skickar han bud efter honom. Och Petrus, han tänker, nej, jag går inte in i ett sånt hus. Det är en hedning som är där. Han hade ju lärt sig sin gamla teologi då, va? Att du ska inte befatta dig med dem. Men Gud, han säger, nu Petrus, nu får jag slut på det här. Nu ska jag visa dig något annat. Och när han är där i bön så ser han den där stora duken komma ner med andra djur och alltihopa. Och säger, Gud, slakta och ät. Nej, 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 nej. Det är orent. Och då tänker jag på tredje Mosebok, kapitel 11. För där stod den vad han ska äta och inte. Och han gjorde ju rätt. Men då säger Gud, nu är det något mer som kommer. Vi ska gå vidare nu. Och så det här ligger till grund för honom sen att följa med till Corneliehus. Och när han kommer in i Corneliehus, jag tycker det är så fint, jag måste få läsa det vad det står här. I kapitel 10. Då står det så här, när han kommer in i Corneliehus. Nu ser jag om vi hittar det. Kapitel 10. Då står det så här. Jag sände genast bud efter dig. Och tack för att du kom. Nu är vi alla samlade här inför Gud för att höra vad Herren har gett dig i uppdrag att säga. Står det alltså. Alltså Cornelius, han förstår att denne man har med den levande guden att göra. Alltså tala om att det var öppet i anden den dagen. Va? Och du vet, det var ju inte bara Cornelius. Han hade ju bjudit in alla sina vänner, officerare. Det var ju alltså kanske hundratals människor som satt där. Och så sitter de där och väntar och så här. De sög in alltihopa. Och så kommer Guds ande till detta. Va? Och här händer någonting. Och det här var ett paradigmskifte på något sätt. Va? Nu slutar vi bara hålla på med den vanliga kyrkan. Vi ska fortsätta med dem. Men nu är det ett nytt område. Här är det öppet alltså. Och det här är det karaktäristiska sedan. När någon, om inte de som egentligen ska ha det, vill. För det handlar mycket om vilja och prioritering i mitt liv. Om jag prioriterar andra saker. Okej, säger Gud, vill du inte så, jag kan inte tvinga dig. Men det finns sådana som vill. Och då går vi till dem då. Och vill du så, kom här nu då. Och det här är vad som händer här. Det här är första delen utav detta. Och det står att Guds ord hade framgång. Halleluja. Det hände någonting alltså. Här börjar hednamissionen och här är Paulus huvudpersonen. Det var väckelse. Och ibland brukar man, ja det är ibland, vi brukar ju be om väckelse allihop, eller hur? Käre Gud, kom! Och vi vill leva i väckelsen. Men det är inte alla gånger vi vill ta emot problemen som kommer. För det är klart att när det blir väckelse, då blir det andligt blöjbyte och det är andlig kolik. Och det massa problem kommer ju, eller hur va? Vårt första barn, hon hade kolik i 9 månader. Jag önskar ingen, min fiende, något värre än det. Det är fruktansvärt när man får kolik. Det vet vi. Men alltså när det blir väckelse, då kan man ju inte komma in och sitta i kyrkan. Den platsen jag har suttit i 27 år, nu ska jag sitta där igen va? Då är det någon annan som sitter där. Förstår ni vad jag menar? Alltså det sker någonting. Där borta i Ryssland där jag är i den församlingen med 20 år nu, de har planterat ungefär 40 nya församlingar. Och vilket, som i Småland där jag bor, där har man ett uttryck. Och det är vilket mösahejje det är. Och det vet inte vad mösahejje är. Men alltså det är när ingenting fungerar som det ska. Allt är bara blububububub, så här nästan, va? Och de människorna som vi jobbar med, vet vad de är? De är andliga tonåringar. Och tonåringar är helt underbara. Eller hur? Kommer ni ihåg det när ni var det? Det bryter och bänder åt alla håll och kanter, va? Men livet funkar ju, va? Eller hur? Och det är inte så enkelt alla gånger. När vi kommer då från Sverige eller Finland och ordentliga. Jag var där nu förra veckan och vi skulle planera för Apostlagärningarna 29. Och jag hade sagt till pastorerna, nu åker två personer från Sverige och vi har sammanträde 2 dagar för vi ska planera detta. Och nu kräver jag att ni är där. Ja, vi ska vara där. Inga problem, Göran. Och det var 8 stycken som skulle vara med. Och det är mycket praktiska saker här som ska göras. Så här, va? Vadå när vi kom dit? 4 av dem var borta på ett helt annat ställe. De kom inte. Och där sitter vi och betalar 1000 kronor för att åka dit för att jobba med dem här. Och, vi glömde det. Halleluja. Det står så här, tacka Gud i alla livets förhållanden, står det, va? Men inte för dem. Men vi välsignar dem ändå. Ja, men det är lite grann tonårsaktigt. Visst är det där, va? Och säga, det blåser där åt idag. Nu åker vi dit istället. Det är roligare där, va? En åkte till Ukraina för det var roligare där. Eller, jag vet inte. Men det hände väldigt mycket. Frälsning, helande, andutgjutelser. Och så fick de ju ett jätteproblem. Och det var det här med omskärelsen, alltså. Alltså Paulus och Barnabas hade ju varit ute. Och det är alltså tal om väckelse. Det har ju hänt massvis. Hela den här rundan här hade de åkt runt här nere, va? Här vid, va? Massvis av saker har det hänt. Och så kommer det till ordningen när alla de här ordningspoliserna säger så här. Ja, har ni följt Mose lag här nu också då? Ja, men vi är fria i Kristus. Ja, det är underbart. Lite konstigt är det att ni har bett till Gud för människor. De har blivit frälsta. De har fått uppleva kraft och helig ande. De har börjat tala i tungor och alltihopa. Är de omskurna? Nej. Ja, men då är det de som är fel här. Det går inte, va? Och så blir det världens kyrkomöte. Första kyrkomötet har i Apostlagärningarna 15. Och där blir det alltså, det blir jobbigt. Jag kan säga i våran kyrka i Sverige idag, i gemensam framtid har vi ett jätteproblem. Och vi har inte löst det här, vi vet inte hur vi ska göra. Därför att vi är präglade av det samhälle som vi lever i. Och det har att göra med vigsel av homosexuella. Hur ska man förhålla sig till det? Våran kyrka höll på att splittras för 2 år sedan i denna fråga. Och det blir världens konstigaste kompromiss på det hela. Och det här är ju ett känsligt ämne, eller hur? Det är i Finland också känsligt, det vet jag. Och det har man, alltså, hur ska vi hantera detta som Guds församling? Det handlar ju om, nu ska jag inte gå in i den debatten. Vi diskuterade det igår kväll här. Hemma hos Lasse och Kerstin här. Och ni behöver inte vara oroliga, det är ingen fara för mig. För jag håller nog med er i det här fallet här, va? De mesta i alla fall. Men det, man ser vad skillnaden är, alltså skillnad på sak och person. Att inte kasta ut människor som är lite annorlunda kanske. Samtidigt som inte det handlar om att acceptera ett främmande tillstånd. Det här var deras jätteproblem. Men det står att de arbetade med det. Och de kom fram till 4 saker. Vi och den heliga ande har beslutat följande. Och så räknar de upp de 4 sakerna. Och det här kom sedan att bli deras norm. Och det, ja, du kan själv läsa om det, vad det blev där sedan då. Det handlar inte om den saken, men det handlar om otukt gjorde det. Och det handlar i allra högsta grad om det här imperiet, hur moralen sjönk något otroligt. Sedan kommer nästa del här. Brödernas antal förökade, står det, och även systrarna självklart, va. Sedan så nästa kommer evangelisationen i Europa. Och förresten, jag ska säga det här i Apostlagärningarna 15 här. Det är ett område där som jag tycker är ganska intressant att det finns. Och egentligen har det befriat mig många gånger. För det handlar om när kyrkomötet var slut Och allt var frid och fröjd ungefär. Och alla sa, nu okej, nu går vi vidare. Så säger Paulus och Barnabas, yes. Det är okej nu, nu kör vi vidare. Yeah, men. Ja, nu tar vi nästa resa. Vilken resa, hur ska vi göra då? Vilka ska vi ta med oss? Och då säger Barnabas, ja, vi ska ta med. Jag tar med Johannes Markus. Och när Paulus hör det, så aldrig i livet att han följer med. Varför det, säger han? Han övergav oss när vi var här nere. Ungefär i Alanya där, när alla varit i Turkiet, där nere ungefär de var. Va? Där, när vi varit på Cypern så övergav han oss där. Aldrig att han följer med. Och Barnabas säger, vadå? Men det, så berättar han ju vad det var. Va? Och det står att det blev en sån strid mellan dessa två storheter. Så var och en gick sin egen väg. Och när jag läser så tänker jag, ja du herre, du har tydligen med människor att göra. Och egentligen är det ganska befriande det här. Va? Trots att de var så olika så använde Gud dem. Den anledningen med Johannes Markus, vet ni vad det var? Förmodligen var Johannes Markus, han hade blivit en kristen. Han var ganska nyfrälst. Och han var med och såg under och tecken och mirakel. Och det ska vi veta. Och det vet ni som är lite äldre. Att när väckelsen är, så är det oerhört mycket känslor som finns. Och det är inte alla gånger man hänger med. En del hänger med. Men en del som är, känner att de är kanske lite mer labila i sitt sinne, de orkar inte med det. Jag har sett många ungdomar som har varit med och sett, liksom de är här uppe, brrr, och sen händer bara en liten sak och så försvinner de direkt. Och det kanske är naturligt ibland. Förmodligen var Johannes Markus lite grann av den karaktären då. En annan teori är att han fick malaria och flippade ut på det viset. Det finns lite olika teorier för det här. Men det som händer sen, och du ska få se eftermiddag när jag läser ifrån brevet till Filemon. Då säger, då hälsar Paulus från min käre medarbetare Markus. 16 år senare så står Markus där. Och vet du, Markus, han kommer bli en av de största resenärerna i hela det romerska imperiet. Han kommer att bli biskop nere i Alexandria. Han kommer att offra sitt eget liv där. Han dör som martyr, bunden mellan två hästar som skenar igenom Alexandria. Där dör han. Han är med Petrus när han blir avrättad i Rom år 67. Men han ges inte då. Så var det med det. Det här nu så ska jag gärna vilja läsa ett ställe för er. Guds rike hade framgång i Europa. Och här reser man runt nu här uppe i Turkiet. Runt här. Man kommer upp här vid Bosporen. Och här åker man över sen till Europa här, va. Och här börjar Europamissionen. Och så är det runt omkring här bland annat, va. Och det hade en oerhörd framgång. I kapitel 19. Så jag måste få läsa det för er. Det här är bara som en liten kommentar av vad som händer. I kapitel 19 står det så här. Nu ska vi se om vi hittar det. Många som hade blivit troende kom och bekände öppet vad de hade ägnat sig åt. Och åtskilliga av dem hade bedrivit trolldom, samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man beräknade deras värde och kom fram till 50 000 silverdrachmer. Så fick ordet genom Herrens kraft framgång och styrka. Ja, läser man och sen så låter man det vara, va? En silverdrachmer, vet du hur mycket det var? Det var en arbetsdags lön för grovt arbete. Det var en dagslön då. Alltså här står det talas om ett värde av 50 000 arbetsdagar. Vet du vad det är? Det är över 300 år. Då kan man ju tänka på vad det är. Och då står att Guds ord hade framgång. Så då kan man förstå att det hände någonting i det här sammanhanget, va? Eller hur? Glädjen över evangeliets framgång. Tre grupper som man jobbar med. Judar, samarier, hedningar. Gå ut i hela världen. Det var det som Jesus sa till dem att de skulle göra. Petrus, han får nycklarna. I Matteus så säger Jesus: jag ger dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara låst på jorden. Och vad du öppnar ska vara öppet. Du kan hela den berättelsen. Och det här var alltså en auktoritet som Petrus fick i allra högsta grad. Och när den helige ande kommer över honom så blir det kraft i det. Det blir inte bara tomma ord. Och sen har du hela den här berättelsen här. Pingstdagen, den kan ni mycket väl. Förföljelsen under Stefanus. Och sedan så småningom i Cornelius hus. Och man kan säga att det var Petrus som öppnade upp. Och jag har skrivit så här, så att allt fel och ändå så rätt. Jag menar, det måste ju vara fel att ta en sån... Vet du vad ordet Simon? Han heter ju Simon Petrus, va? Petrus, det betyder ju klippa. Alltså fick det, oftast står det talas om det att i Bibeln att man har ett namn och så byter man namn när någonting händer. Det är ju rätt vanligt, va? Och det här Simon, det var hans vardagsnamn. Vet du vad Simon har betydelse av bland annat? Bland annat har det betydelse av ett fladdrande löv. Och var det någon som var ett fladdrande löv så var det han. Men han blev klippan. Det som ingenting var. Utvalde Gud. Kallelse till hedningarna. Och här har du hela Paulus. Han är ju den som är i centrum här. Hela berättelsen i 9:e kapitlet. Stackars Ananias. Gud, han måste vara besvärlig mot honom. Du vet, han sitter där och är livrädd i Damaskus här och så kommer Gud och en helig ande och säger till honom: du ska gå till Raka gatan. För det finns en man som heter Saulus. Han beder. Han är för mig ett redskap. Va? Ja, men Ananias säger: men herre, du vet, han har kommit hit för att arrestera oss allihop. Han är ju livsfarlig. Det går rakt in i lejonens kula. Han dödar ju oss. Han beder. Och kan du se alltså... Paulus eller Saulus, han är så förtvivlad. Han vet ingenting alltså. Han har den teologiska bakgrunden. Han är teologidoktor. Han kan alltihop. Och de här svärmiska människorna som håller på att fördärva den rena läran. Och ändå är det något de har. Och han begriper inget och så kommer Ananias in. Du har ju läst det, va? Han kommer in där och ser stackars denna väldige man där och sitter där och kan inte se. Han är ju helt förblindad. Och så kommer Ananias. Alltså, man kan tänka alltså vilken ande det måste varit där. Alltså det fanns ett instrument. Man läser inte mycket mer om Ananias, men där fanns han. Och så säger han: Saulus, min broder. Och så lägger han händerna på honom. Och så faller fjällen ifrån. Och så händer något. Det är Guds timing där. Tänk att du och jag som inte kanske tycker vi kan ingenting. Men en gång kan vi få vara med. Och hjälpa något som sedan kommer få stora konsekvenser. Prisat vare Herrens namn. Jerusalem, han kommer tillbaka så småningom. Och så kommer han ifrån konung Agrippa. Det här är en ganska sorglig berättelse egentligen, konung Agrippa, Festus och de här kvinnorna som satt runt omkring. Agrippa, när Paulus han kommer in där smutsig och fången och alltihopa, va? I Jesaja står det att jag ska föra dig fram inför konungar. Och det är precis vad Paulus får göra här. Och han står upp och berättar fribordigt. Och då säger, du vet, Agrippa, han säger: föga fattas att övertala mig och gör mig till en kristen. Alltså det var så nära, va? Vi vet av historien, 3 år efteråt så dör konung Agrippa. Och alla de här som fanns runt omkring, de kommer att försvinna bort i det romerska maskineriet. En av kvinnorna kommer att vara en prostituerad kvinna som ingen vill ha, som kommer att ta sitt liv sedan så småningom. Alltså det var så destruktivt detta. Och så står en smutsig soldat eller en smutsig fånge där inne som inte är någonting. Men han har något. Han hade en annan dimension i sig. Lov att vara Herrens namn. Vi kommer till avslutningen här nu. Egentligen är det här är också en bild i Gamla testamentet om Elia och Elisa. Vi vet att Elia hade en oerhörd ande över sig, eller hur? Eller i sig. Och Gud hade kallat honom till det. Han blev en eldsprofet. Men innan Elia ska dö så säger hans tjänare, eller profetlärjunge Elisa, jag vill ha en dubbel arvslott av din ande. Och då säger Elia till honom, det här är svårt. Det kommer att kosta dig mycket. Men du ska få det. Och när Elia dör, nu vet att Gud kommer att hämta hem honom, han tappar sin mantel. Och då tar han på sig manteln. Och det är lite grann symboliskt det här, va? Ja, det är överförelse utav välsignelsen. Och faktum är att Elisa kommer sedan att göra mer mirakel och under än Elia. Han gjorde 14 stycken stora mirakel som han gör. När du läser kan du se. Och det här är vad Jesus säger. Större gärningar än vad jag har gjort ska ni göra. Alltså du och jag som Guds församling, vi är ju inte en klubb för inbördes beundran. Vi är ingen hembygdsförening eller något sånt här, va? Vi är inte det. Vi är något mer. Och det står faktiskt att det är så fint, jag läste inte det igår här, men det står i femte Mosebok, nej, fjärde Mosebok 27. Det står om att när Josua blir utvald att vara ledare efter Mose, då står det att han la sin hand på honom. Han la sin värdighet. Och i grekiska står det doxa. Han överför sin härlighet på honom. Och auktoritet. Och Jesus säger, på samma sätt som min fader har givit mig makt, så överlåter jag likadan makt och auktoritet åt er. Alltså du och jag, vi är delaktiga av det. Det här instrumentet, helig ande, det är inte bara massa tjaka baha eller något sånt här, va? Att joddla i tungor, det är inte bara det. Även om det är underbart. Men det tillför att ge kraft. Eller hur? Och det här är något annat alltså. Ni vet det. Men det här är verkligen vad det talas om, va? Nådegåvorna tillför att bli nytta. Och det står att han fördelar sina gåvor på var och en. Och vi har olika, vi som sitter här, jag är övertygad om, kanske inte alla som talar i tungor, jag vet inte det. Det här är ju, har ju varit en pingsteologi att man ska göra det, men en del människor har haft det jobbigt med det här, det vet vi. Men varenda en har vi gåvor. Vi har naturliga gåvor, vi har tjänstegåvor, kallelsegåvor, och jag tror att varenda en av oss har vi nådegåvor. Och det är ju det som är det fina med Guds församling. Vi är olika. Och så ska vi befrukta varandra. Den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Det passar väl till Tanzania det här nu, va? Gör inte det? Att dricka friskt vatten. Och det är vad du och jag får vara med. Och därför är det yes! Och så står det så här. Ser ni vad det står på engelska där under? Committed to a better future. Alltså, du och jag, vi är skapade för en bättre framtid. I Jesu namn. Amen. Herre, tack.